Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
Mintmobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
God morgon.
God morgon.
Titta.
Man får inte svara hej när man du säger god morgon.
Nej, det tycker jag är ofint. Vad bra, du lär dig.
Varför ska du alltid börja med att säga god morgon?
Därför att det är jag som vet när inspelningen sätter igång. Jag är tekniker här, det är mycket enkelt. Det har inte att göra med, möjligtvis har det indirekt att göra med könsmaktsordningen. Men om du vill vara tekniker så är jag all for it.
Jag vill inte det.
Nej, just det, jag visste väl det.
Jag är tacksam för att du är,
ja, det är bra.
Tekniker. Tänkte jag börja med något allvarligt.
Ora.
Tänkte jag berätta att den kolumn som nu ligger ute på Fokus hemsida som jag har skrivit den här veckan är kanske den text som har varit allra svårast för mig att skriva någonsin.
Oj, det är inte så lite sagt.
Nej, det är inte så lite sagt. Och jag insåg, jag hade väldigt svårt att hitta formen för det. Det handlar om Estonia, det handlar om framförallt om överlevarna och de anhöriga i Estonia-frågan. Och jag har skrivit väldigt mycket om Estonia. Så...
Ja, det började ju med att du skrev... Egentligen det började med att du pratade om tystnaden i Sverige. Då fick du napp på personer som...
Ville berätta.
Ville berätta. Sen så skrev du en bok, protokollet, tillsammans med Mats Holman.
Ja.
För de som inte vet det.
Nej. Och tystnaden i Sverige var också en bok för
det. Ja, just det.
Men det ena ger det andra. Och så jag kan delar av frågan bra. Jag tror ingen kan alla delar. Men den här frågan, den här texten väcktes som en idé hos mig. Därför att jag har blivit så oerhört utmattad av den här empatilösa inställningen till att det finns människor som inte har fått svar på frågan hur kunde mitt liv förändras och bli så dramatiskt. Därför att jag var antingen med ombord på Estonia och överlevde eller jag var en av de anhöriga till dem. Som antingen försvann eller har överlevt. Det finns en sorts mur omkring de här personernas öde. Som består av någon sorts kallblank sida som man visar upp. Ögon som inte ser, öron som inte hör. Och det här har stört mig något så oerhört. Att man faktiskt inte kan respektera de här frågorna som kommer från människor som faktiskt i något avseende måste ha rätt att få veta vad andra vet om det här. Sen vet vi inte kanske allting. Så jag skrev om bland annat, och texten utmynnade i en fråga. Statens haverikommission har ju nu bestämt för att utreda huruvida man behöver utreda Estonia. Så det är en förundersökning kan vi säga. Och då har man för första gången låtit de överlevande som vill avlägga sina vittnesmål om vad som hände. Men
när... Det där, vänta där, du går lite fort fram. Alltså, jag tror att det är många som inte begriper det. Alltså, det är första gången
ja.
Man har låtit de som var med berätta vad de har sett.
Utredare, alltså det, statens haverikommission.
Vilket är rätt enastående faktiskt. Rätt om man vill ta reda på vad som har hänt så frågar man inte de som var där.
Nej. 28 år senare så kommer man fram till att det kanske vore en god idé. Och då är det inte så att man söker upp personer utan personer får själva berätta upp. Att de vill avlägga vittnesmål. Sen kan det ha varit så att i ett första skede man fått berätta för polisen. Men nu pratar vi ändå om den myndighet som har rätt och skyldighet att utreda större katastrofer. Och i det här fallet när man då har avlagt ett vittnesmål och det kan ha tagit timmar att göra det, 2-3 timmar kanske, så när man har vänt sig till statens haverikommission och dess tillförordnade generaldirektör Bäckstrand och bett om en kopia på det vittnesmål som man har avlagt, då har man fått nej på svaret. Nej i svaret. Och det här gör ju att man som den som har berättat naturligtvis blir osäker på hur kommer mitt vittnesmål att användas om jag inte i detalj kan få reda på hur jag uttryckte mig och vad som kommer att finnas med i den utredningstext som vi förväntar oss kommer från SOK. Nåväl, det här var skrivet utifrån ett perspektiv att vi alla skulle kunna haft oturen att ha varit med, men vi som slapp och har den energin och den möjligheten att engagera sig i det här som en fråga som handlar om att staten faktiskt har skyldigheter gentemot alla medborgare. Den var svår och jag hoppas att de som känner sig intresserade av hur Sverige fungerar och kanske också känner empati för de som har gått igenom det här tar sig in på Fokus hemsida och läser den kolumnen helt enkelt. Och
då, har du fått en respons då?
Ja, jag har fått tack från flera av de personer som är överlevande. Och det glädjer mig naturligtvis. Och jag har fått lite också från kollegor i branschen att det är en berörande text. Och då ska jag gärna bli lite mer materiell. Och då brukar många säga, om den här är låst, jag kan inte läsa den. Nej, men då är det så att man kan gå in och teckna sig för en 3 månaders digital prenumeration på Fokus för 49 kronor. Det kanske kan anses överkomligt.
Jag vill bara påpeka att jag har inte betalt min fru att säga det här. Hon har hittat på det alldeles själv.
Ja, jag har sagt det också på andra ställen.
Ja. Nej, men det är sant. Det var någon som gnällde när de skulle åt min kolumn sa att man måste ju betala. Jag skulle gärna betala för Hakelius kolumn bara men inte för andra. Då var det någon som påpekade hur lite är du villig att betala för Hakelius kolumn om 49 kronor för 3 månaders supply är för mycket. Tycker det är ganska bra. Man får inte vara för snål. Sluta vara snåla.
2,50 styck.
Ja, någonting sånt.
Eller något sånt där. Ja, nej, precis. Varför ska just innehållet i medierna vara gratis?
Det kan man undra.
Det har jag sagt en gång att det startade ju med Metro.
Ja, just det. Ja.
Så det är Pelle Törnbergs fel.
Ja, fast det startade ju med internet. Det var ju inte Metro som hittade på det. Det startade ju med internet faktiskt. Ja. Man kan
fast
inte skylla på
internet är bara en autostrada. Någon måste lägga ut innehåll som
någon
måste
göra. Ja, men det gör folk. Folk började göra det.
Ja.
Och det var Metro tyvärr inte först. Vi kan inte skylla Pelle för det. Hur som helst. Ja, men det där är ju det är en väldigt märklig fråga det där. Det är också märkligt därför att det är så många som spelar märkliga roller i. Vi har pratat om det där förut någon gång tror jag, om liksom det konstiga i att man får journalister som försöker säga att man inte ska rota i det.
Ja.
Och försöker brännmärka dem som ställer frågor, alltså gör det ett journalistiskt arbete. Alltså jag vet inte, det är väldigt ont om frågor som är så, där folk tar på sig så märkliga roller som Estonia.
Ja. Det finns ju en publikation som heter Filter bland annat som ju har tagit på sig rollen av att tala om att journalister som skriver om den här frågan är väl i princip foliehattar skulle jag säga.
Ja.
Sen finns det ju ett 10-tal ledande journalister bland annat Jan Guillou var väl med i det gänget som talade om att den journalist som tog en kamera med sig ner och dokumenterade de hål som ju nu alla vet finns i Estonias skrov, att det var en person som var ute på fel vägar och inte borde ha fått stora journalistpriset.
Men det är så konstigt för att jag har inget problem att förstå att man vill upprätta en demarkationslinje mot spekulativa saker och alltså konspirationsteorier som är omotiverade och sådär. Det är inget konstigt med det. Och det här är ju en typisk sån fråga, precis som Palmemordet eller någonting, där det förekommer rätt mycket sånt där.
Mm.
Eller i varje fall det ligger nära till, eftersom det är som brist på information och det är så starka känslor att man börjar skapa sina egna mönster liksom.
Mm.
Men det som är så konstigt med de här invändningarna är att de gör liksom ingen skillnad på det ena och det andra. Men till exempel det som du och Mats Holm har gjort. Ni har ju hela tiden varit väldigt noga med att säga att ni har ingen aning om varför skeppet sjönk. Mm. Därför att det har ingen. Det har inte gjorts någon bra haveriutredning.
Mm.
Och det enda man egentligen kan vara ganska säker på att det inte gick till som i haveriutredningen. Men ni har ju aldrig påstått att det kan ha varit så här eller kanske var så här. Ni har ju koncentrerat på en sak egentligen, och det är ju, var ju sjövärdigheten. Och det är ju, där är det ju belagt bortom allt tvivel att båten var ju inte sjövärdig. Och det visste svenska sjöfartsmyndigheter om. Men ni säger ju inte att det var därför den sjönk. Nej. Det kan ju varit någonting annat, det vet ni inte. Men det är ju där som är så märkligt. Man klumpar ihop dem som säger att det var en explosion, som om man skulle kunna veta det. Med de som bara helt enkelt säger att vi måste ta reda på vad som har gått till. Och det tycker jag är det som är så märkligt. Att det blir liksom en bortförklaringen i sig av att titta på det blir det viktiga. Inte vad folk säger. Det tycker jag är märkligt.
Ja, det känns ju ganska tröstlöst att ha ett gäng ledande journalister som är bland annat på Ekots grävgrupp.
Mm.
På Aftonbladet, på SVT.
Mm.
Sitter personer som helt enkelt är en del av den här diskussionen som går ut på att vi redan vet vad som hände. Och det skulle jag vilja säga är ju motbevisat nu, eftersom SVK har startat en utredning om ifall vi behöver en utredning. Så då har man ju inte staten i ryggen längre på det påståendet.
Men också det där uppropet mot vad heter han, Evertsson, va?
Ja.
Är också konstigt, därför att jag har inget problem att förstå att man som fackman kan ha synpunkter på hans sätt att klippa dokumentären.
Mm.
Alltså man kan ha synpunkter på hur demagogisk kan man vara innan det, liksom, det övergår från att bli undersökande journalistik till någon slags propaganda och sådär. Det kan man alltid diskutera. Men poängen är ju inte liksom den journalistiska kvaliteten i den meningen på filmen. Poängen är ju att han faktiskt berättar någonting nytt om Estonia för första gången på många, många år. Och det kan man ju inte bara förbise och säga liksom att det här är dålig journalistik. Om man faktiskt hade lyckats ta reda på någonting som man inte visste förut. Det är väl, måste ju rimligtvis vara bra journalistik.
Ja, och det var ju det Stora journalistpriskommittén tog fasta på när de gav honom.
Jag förstår inte. Jag förstår liksom inte den där.
Nej.
Ja, så är det.
Så är det med den saken. Men jag kan säga att den här frågan är inte nedlagd.
Nej, det kommer det nog inte att bli heller.
Nej.
Det finns ju någonting märkligt med också att det här går i vågor. Men alltså, det kommer tillbaka och det kommer fram liksom lite nytt varje gång det kommer tillbaka. Det är liksom någonting med det här som är... Det går ju inte att använda några metaforer man pratar. Jag vill säga, det är någonting med det här som läcker. Men det är liksom,
man kan inte aldrig gå till botten med det. Man kan inte under ytan. Man kan inte säga någonting.
Nej, det.
Men man kan tänka på de människor som har fått leva med det här i 28 år. Det kan man göra.
Ja.
Hur är du?
Medan du satt här och pratade så gick det 3 stycken fasaner förbi här faktiskt. Tuppar, alla 3.
Ja. De är väl 5 eller 6 som hänger ihop här på vår gård.
Ja, de måste vara syskon. Men de borde väl bara bråka.
Men lika gamla. Ja. Lika stora.
Lika gamla, lika stora. Vi har ingen snö kvar. Det är lite frost, men nu är det inte vitt längre. Nu är det grönt igen.
Och imorgon är det 3:e advent och jag tar ju fram pepparkakor. Vill du ha det?
Nej, inte när jag pratar. Det är inte någon bra idé.
Du kan ligga här och titta på oss.
Det är Nobeldag idag också. Är du medveten om det?
Det är det. Och jag vet inte, jag blir så trött. Jag blir så otroligt trött på den här diskussionen som Nobelmänniskorna har tagit på sig om beslutet att på någon sorts människovärdesgrund, som man kallar
det,
utesluta SD från inbjudningar, medan man låter ambassadörer från diverse diktaturer visa upp sig där. Jag förstår inte hur man kan hamna i en sån här diskussion.
Det är korkat. Det var väl Heikensten, den förra direktören, som gjorde det där, som jag tycker är en trevlig och klok person, men som jag tror liksom trampade totalt fel här. För de har ju bara skapat sig ett jättestort problem för sig själva.
Ja.
Förr eller senare så måste de liksom vika från där. Men nu har de det är lite grann så här som att om man tänker sig att man står ovanför politiken, då ska man liksom inte börja rota i den. De har ju devalverat sig själva genom att göra så här. Mm. För nu kommer ju alla att fråga om varenda gäst. Liksom, varför släpper ni in dem? Och så måste Nobelstiftelsen plötsligt ha en åsikt om varenda jävla land i världen och varenda politiskt parti. Det är en fullständig idioti de har försatt sig i. Och jag är helt övertygad om att de gjorde det därför att de trodde att det här var liksom en ny demokratigrej. Att SD skulle finnas en mandatperiod eller två och sen skulle de försvinna.
Mm.
De har inte fattat att liksom, det händer något mycket större. Som de liksom inte kan bara... De är en del av den här eliten som tror att allting ska gå tillbaka till det normala. Det kommer det inte göra. Jag tänkte inte så mycket på det. Jag tänkte på den gamla vanliga festligheten och så. Men det finns ju någonting i det här med bråket om SD och Nobel som fick mig tänka på vad Bengt Olsson skriver i sin kolumn idag i DN. Det handlar om fotbolls-VM som jag inte är dugg intresserad av, måste jag erkänna. Men det har ju varit väldigt mycket tjafs om det här att det är i Qatar och HBTQ-rättigheter. Vad får man säga och vad för lagen bär för armbind och allt möjligt. Och allt det där är ju liksom intressant på sitt sätt. Men han har en ganska bra påpekning som jag känner igen väldigt väl tycker jag. Han skriver så här. Att VM spelas i en skurkstat är deprimerande nog. Men än värre är min sjunkande känsla av att samtiden allt mer påminner om ett äktenskap som befinner sig i det där stadiet av sönderfall. När precis allt, stort som smått, kan förvandlas till ett tillhygge. Något i stil med makarna Alman som Isak Borg i lift i Ingmar Bergmans smultronstället. Det där tycker jag är en jäkla bra beskrivning av det här grälsjuka klimatet vi är i.
Mm.
Alltså den här känslan av att vi är bundna vid varandra men vi skulle helst inte vilja vara det. Mm. Och det går liksom igen i på alla nivåer i debatten. Alltså humorlöshet, den här liksom att man spelar dum, man tolkar allting på det mest korkade sättet för att använda det som något slags grepp på andra personer. Och jag vet inte var det där kommer ifrån. Alltså delvis tror jag nästan att det kommer ifrån att sociala medier och kommunikationer på andra sätt har gjort att vi av tvång är så nära varandra att vi står inte ut. Förut fanns det liksom en distans. Skulle man liksom ta kontakt med någon så krävde det en ansträngning. Man kanske till och med fick skriva ett brev. Eller man fick, alltså, du vet, man hörde inte hela tiden vad andra människor tänkte. Nu är det på något sätt som, nu hör alla röster liksom, hela tiden.
Ja, det är intressant det där, för jag tänkte på den tiden när det fanns vanliga telefoner. Ja. Och man faktiskt inte visste vem som ringde upp.
Nej.
Och då kunde man tänka, jag har inte tid att prata i telefon nu. Så då svarade man inte. Men då blev man inte på något sätt påmind om att man hade gjort någonting fel. Utan man bara valde utifrån sin egen tid. Nu får man ju liksom ett... Nu ringer ju inte... Unga människor pratar ju inte i telefon i princip.
Nej.
Men nu får man ju ett pling, ett sms. Då måste man stänga av ljudet. Men man kan ju se vem det är som har messat. Och då kan man bestämma sig för om man tror att det är...
Ja, men bara det faktum akut. Att man vet att man alltid är tillgänglig. Och alla andra vet att man alltid är tillgänglig. Mm. Liksom det är bara det att man vet om det räcker ju ganska långt.
Mm.
Men det är ju någonting med det där som jag tycker är... jag tänkte på... Den här också uppenbara tilltagande narcissismen liksom, hur hela världen blir så en scen för mig.
Mm.
Den här Harry Meghan-grejen som vi inte ens ska prata om. Liksom. Men,
jag har något som jag vill säga där.
Ja, men vi kan ta det sen då. Men man kanske kan förstå den här tilltagande narcissismen delvis som en slags försvars... Ett försök, ett meningslöst, men ett försök till försvar mot det här, den här känslan av att alla andra hela tiden är i ens eget liv. Det här som också skapar den här grälsjukan som Benke är inne på. Liksom. Att man känner att man kan aldrig värja sig från andra människors tankar och åsikter. De finns överallt. Det är en sån här podd på Twitter. Man hör det hela tiden, man ser det hela tiden. Det finns ingen, det liksom, det,
och då utvecklar man narcissism för som ett skydd?
Ja, alltså på ett sätt att man försöker stärka sitt jag genom att på något sätt försöka göra allting runt omkring en till bisaker.
Och man själv är den som står på scen.
Ja, och det funkar ju inte. Det förstärker ju bara den här känslan av att man är bombarderad av saker. Men jag var en tanke att det kanske kan vara, narcissism kan vara en försvarsstrategi också.
Ja, det kan det vara. En ganska ihålig, rätt så tråkig och utmattande strategi.
Ja, särskilt därför att den förvärrar alltihopa för alla andra. Ja. Alltså den gör ju att man själv är där och chattrar självupptaget i alla andras öron hela tiden.
Mm. Nej, jag hade en tanke om hur man skulle kunna göra det där, för det har varit en enorm uppståndelse kring den här Netflix-dokumentären.
Harry och Meghan alltså.
Harry och Meghan, ja. Det är ju helt enkelt att man skulle kunna välja, man kunde unna sig själv och slippa se den, och så skulle man kunna välja att läsa om den i tidningen. Då har man ju fått ett filter.
Mm.
Och man kan göra det precis när man själv vill. Man behöver inte översköljas av en massa saker som
verkar. Kan jag bara påpeka att jag har skrivit om den i Expressen idag.
Vad skrev du?
Ja, det har du ju läst, så det borde du väl veta.
Berätta.
Nej, men jag vill inte, man får väl läsa den. Det handlar om att den här bizarra idén om att det här är en dokumentär, när det i själva verket är ju liksom en väldigt välregisserad, som alltid, så här dålig reality-tv. Folk låtsas att de är sig själva men spelar en roll.
Ja. Ja, jag måste säga att jag uppsnappade någon frågeställning där som kom från Harry, som gick ut på hur förklarar man för sin partner att hon måste niga för drottningen? Det kanske inte är rätt person som man ska introducera i familjen då, jag vet inte.
Nej. Det finns ju så mycket där som är så kladdigt, så att det är liksom, vilket får mig tänka på en annan skandal, den här polisskandalen som man läser.
Kära någon.
Men jag tycker att den är så obehaglig, därför att det är en sån där, alltså nu pratar vi om det här, vad heter hon nu? Hon heter
Linda Stav.
Linda Stav och hennes tidigare chef, och att det har varit anmälningar fram
till tillbaka. Ställföreträdande rikspolischefen Mats Löfving när man bestämt.
Ja, du håller koll på det här.
Ja.
Ja, men det är sån där, man läser så förstår man direkt. Man förstår inte vad som har hänt precis. Men man förstår direkt vad det här är. Liksom, att det är en sån här riktigt kladdig, halvprivat sörja av grejer som man helst skulle liksom vilja bli förskonad från att få veta någonting om. Men det är verkligen...
Om man betänker den som har tillåtit sig själv att placera sig på rikspolischefens plats, lyckas bli anmäld för ett grov fridskränkning, olaga förföljelse och ofredande, 2 misstänkt misshandel och 3 misstänkt tjänstefel och misstänkt jäv. Mm. Det är rätt bra
jobbat. Men du måste ju vara lite försiktig med det där. Liksom, därför att vem som helst kan ju anmäla vem som helst.
Absolut, så är det.
Och i polisen, om man kommer i misstänka, det här handlar ju om att polisen själv som har anmält. Därför att de antagligen behöver ha ryggen fri. Så fort det kommer in någonting så måste man visa att man har gjort någonting åt det. Så jag tycker du ska vara väldigt försiktig med att läsa upp den där listan. Eftersom det finns...
Det är misstänkta...
Ja, det finns flera inblandade här. Ja. Och liksom vem det är som är konstig och vem som inte är konstig, det tror jag är väldigt svårt att avgöra från den information vi har.
Jag
det är just det som är min poäng. Att, liksom, att gå loss på det här är nog livsfarligt. Alltså.
Ja, gå loss på att rapportera vad medierna rapporterar i det här fallet.
Nej, men det låter som om det liksom är en person som har gjort något konstigt.
Nej, men du övertolkar mig. Jag sa att om man har lyckats dra på sig den här, det här entouraget av misstänkliggörande av en egen person, då har man... Alltså, antingen så är man stalkad av någon som har sett till att göra allt det här, eller också så har man inte lyckats, som det brukar kallas för, freda sig själv.
Jag vet inte, jag drar inga slutsatser direkt om personerna, just därför att jag tycker att det här är så kladdigt. Däremot kan man ju dra en slutsats om organisationen, och det verkar ju vara som att polisen är lika illa, eller kanske till och med aningen värre än Svenska kyrkan, som ju är legendarisk för sin obehagliga arbetsmiljö och mobbningar och avstängningar och övergrepp hitåt och ditåt. Det verkar ju vara en ytterst illa fungerande arbetsmiljö.
Ja.
Och vilket ju verkar vara legio i Sverige numera. Man tänker på att SJ inte klarar av att köra tågen och Banverket inte klarar av det. Passpolisen och allt det där. Ja. Det är liksom, inget verkar funka.
Nej. Men nu har vi fått en diskussion om polisens inbördesrelationer och inte om deras förutsättningar att lösa maffiaverksamheten i Sverige.
Nej.
Ja. Lite kultur i alla fall. Jag tyckte det här var rätt så fascinerande. Det visade sig att de ukrainska myndigheterna anhållit 8 personer som har försökt ta bort ett verk av gatukonstnären Banksy, alltså inne i Ukraina under pågående krig, så är det då tjuvar som uppges vara mellan 18 och 60 år som har lyckats skära ut den här, det här konstverket från väggen och försökte de transportera bort den.
Men det gick
inte.
Nej, svårt att klamra.
Den visar en papillottförsedd kvinna med en brandsläckare i handen.
Ja, så där. Det andra, jag läste en annan kul notis idag, var en tjej i Kalifornien som hade fått tillstånd av djurskyddsmyndigheten att hålla en enhörning om hon hittade den.
Okay.
Men det var mycket villkor. Hon måste putsa hornet en gång i veckan, hon måste mata den med vattenmelon en gång i månaden, och så skulle allt glitter som enhörningen skulle ha på sig måste vara biologiskt nedbrytbart och sådär.
Ja.
Men det var en tjej som hade kommit in med den här erbjudan, och då hade myndigheterna bestämt för att
de skulle säga se ja. Godvilligt på det.
Ja. Så det är en, i alla fall en glad nyhet för alla enhörningsälskare där ute.
Eller något kul. Ja.
Ja, jag tror vi har dragit över tiden, för jag glömde sätta på klockan från början. Men jag tror att vi ska inte...
Tycker jag att vi ger oss.
Vi ska inte ligga våra lyssnare till last, som det heter.
Det tycker inte jag heller.
Nej. Så vi ger oss nu. Så hörs vi. Vi hörs i veckan. Vi funderar lite grann på om vi ska byta dag, för vi brukar ju vara på onsdagar. Vi har inte riktigt bestämt än hur vi ska göra. Men
vi funderar på tisdag eller torsdag, så om det är några lyssnare med
synpunkter på det,
så hör av er.
Ja, just det. För att det är nämligen så att på onsdagar har vi väldigt mycket annat på morgonen. Så att det är bättre att göra. Men annars så, ja, ni märker när vi ses när vi hörs.
När vi sätter igång.
Ja. Hej då!
Tack, hej!
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.